Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan. Men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Ja, nu har det blivit dags för del 2 av det här mystiska mysteriet. Yuba County 5.
Yes!
Ja, och ja, nu i förra avsnittet när vi spelade in del 1 så var ju tanken att jag hade gjort mycket research för den och skrivit manus. Tanken var att jag skulle göra research för fram tills dit vi kom innan vi slutade. Ja. Men jag kände ändå att du fick ta över där för att du har så bra koll på det här verkligen.
Och, vår vanliga arbetsgång är att du skriver manus och sen sitter jag och pillar på det i 2 veckor.
Ja.
Men det här fallet har jag pillat på i över ett år.
Ja,
för
precis.
Jag är besatt av Yuba County 5.
Ja, så att den här sista delen har jag inte jättebra koll på. Så det ska bli jätteintressant att få höra den. För tanken var att jag skulle ta lite mindre delar här nu då. Men nu
jag
ska du alltså...
prata massor.
Du ska alltså få berätta fallet för mig.
Ja!
Mm. Och säg gärna till om ni tycker om den här versionen också.
Det är en version som är värd att prova.
Absolut, verkligen.
Det skulle också kunna hjälpa oss att göra fler avsnitt.
Ja, för det hade gått väldigt mycket snabbare.
Ett annat sätt ni kan hjälpa oss att göra fler avsnitt är att bidra till vår podd på patreon.com. Sök Mördarpodden och var med och crowdfunda den här podden så att vi kan komma ut oftare.
Jajamän.
Men nu vill jag prata om Yuba County 5. När vi lämnade pojkarna så var de försvunna.
Ja.
Och det var vinter och snön låg djup. På Sierra Nevada. Och snön fortsatte ligga djup väldigt länge den här våren 1978. Och speciellt då i Plumas. Våren kom sent, det var till och med snö kvar i början av juni. Men då var vägarna så fria att de gick att komma fram på hjälpligt. Det hade ramlat ner träd och det var lite... Skogvaktarna hade jobb att göra helt enkelt. Och den 4 juni 1978, 14 veckor och 2 dagar efter att pojkarna försvann, då var en grupp entusiaster ute och körde motorcykel uppe i bergen. Och det verkar som att de bara var... Ja, de var uppe och körde motorcykel i bergen för att det var roligt.
Mm.
Och de kommer fram till en trailer som ägs av nationalparken. Det här är alltså en... Ska man säga, de har en massa sådana här trailerstationer utplacerade i bergen. För om det behövs arbete i bergen, de gör ju massor av saker i nationalparken. Och då har de det här som en bas som kan användas. Och vanligtvis används inte trailerstationerna. Men just den här är en stor byggnad omgiven av 5 mindre bodar i princip. Och de här är förmodligen någon slags arbetsvagnar som kan flyttas. Men det här är ett baskamp liksom som är uppsatt här.
Mm.
Och det är utrustat för att skogvaktarna ska kunna använda det när de behöver det.
Jag har också hört på vissa ställen att det är för att om man kommer vilse eller om man hamnar i knipa så är det ett ställe där man kan överleva några dagar. Liksom.
Ja, det finns sådana stationer också ofta i berg. Men den här är till för skogvaktarna. Och den är väldigt välutrustad. Den ligger 31 kilometer från där Madrugas bil hittades. Och det är 31 kilometer genom svår oländlig terräng. När motorcyklisterna kommer fram till trailern. Och de stannar i princip bara till där för att titta, vad är det här? Och då ser de att ett fönster är inslaget i den här största byggnaden. Och när de går fram till trailern så känner de lukten av död. De öppnar dörren och dörren till trailern är olåst. Och där inne ser de ett lik. Och då tycker de, det här inte vår grej, vi kontaktar myndigheterna. Så polisen och skogvaktarna försöker ta sig dit, men de är tvungna att flytta på 3 nerfallna träd för att komma fram till den här trailern. Och motorcyklisterna har förmodligen kunnat leda sina motorcyklar runt träden.
Ja.
Men polisen och skogvaktarna har ju bilar.
Mm.
Men de kommer fram och de upptäcker en död kropp. Och den kroppen identifieras senare som Ted Weir. Så Ted är död. Han ligger i en säng inne i trailern. Han är täckt med 8 filtar. Några av de här filtarna ligger över Teds huvud. Obduktionen kommer senare att visa att Ted Weir har dött av svält och nedkylning. Ted har förlorat över 40 kilo av sin kroppsvikt.
Mm.
Han har dessutom mycket längre skägg. Obducenten har svårt att avgöra hur länge han har varit i liv sedan han försvann. Men det är mellan 6 och 13 veckor. Och om den övre siffran stämmer, om Ted har levt i 13 veckor efter försvinnet, då har han alltså dött bara en vecka innan motorcyklisterna kommer fram.
Mm.
Så hade det bara varit en varmare vår, då hade han förmodligen upptäckts tidigare.
Precis, men kan man inte, alltså man borde väl kunna se på ett lik om det är en vecka gammalt eller om det är flera månader gammalt?
Det kan man tycka, men det är nu försommar, senvår, så
ja,
att det har, förruttnelsen har gått ganska långt.
Ja.
Men de kan konstatera att Ted har omfattande köldskador på fötterna. Och det har gått så långt att han har kallbrand. Så att hade han räddats så hade de förmodligen ändå varit tvungna att amputera båda fötterna.
Oj, det visste jag inte att han skulle amputera båda fötterna om han hade räddats. Men däremot så sökte jag på kallbrand.
Det är inte så roligt att söka på.
Gör inte det, säger jag bara.
På ett bord bredvid sängen ligger Teds plånbok med pengar kvar i. Det ligger också en ring med namnet Ted inskrivet. Och det är då Teds ring. Också ett halsband som han alltid hade ligger på det här bordet. Men på bordet finns också en guldklocka som saknar sin kristall. Så guldklockan fungerar inte och den är märket Waltham. Wears familj känner inte igen den här klockan. Och när de andra familjerna tillfrågas så känner de inte igen den heller. Klockan tillhör inte någon av pojkarna.
Men den kanske har funnits där innan de...
Ja, skogvaktarna kanske hade lämnat en guldklocka i...
Ja.
Och den här guldklockan är ju då relativt värdefull. Det är väl det värdefullaste som finns i trailern.
Okej, hur mycket...
Vi vet inte värdet på den, men jag antar att från din guldklocka så har den ett visst värde.
Ja.
Ted har på sig en velourskjorta och lätta byxor, men han saknar sina skor. Och Ted hade ju ganska rejäla skor. Men istället hittar man i trailern Gary Mathias gympaskor.
Mm.
Nu inser ju utredningen att Ted på något sätt har lyckats ta sig 31 kilometer från bilen till den här trailern genom skogen med 5 meter höga snödrivor. Så de börjar då söka ut efter, ja, mellan trailern och bilen. Och redan nästa dag gör de ett fynd. Det är Plumaspolisen, alltså de som är ansvariga i Plumas County, där nationalparken ligger, som hittar Jack Madrugas kropp. Den ligger 18 kilometer från trailern. Den är då 13 kilometer från bilen. För den ligger på en rak linje mellan trailern och bilen. Jack Madrugas kropp har släpats 3 meter ut med marken fram till en liten bäck. Det mesta av köttet på Madrugas arm är borta. I hans ena hand är bilnycklarna som han krampaktigt håller fast i. I den andra handen håller han lika krampaktigt fast i sin favoritklocka som han av någon anledning har tagit av sig. Hans ögon saknas och även 2 fingrar är borta.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Okej, det här var lite nytt för mig.
Mm. Det låter lite Dyatlov.
Det låter ju lite så, men just det här med köttet kan ju vara djur. Jag vet inte vad det är för djur som härjar i...
Det är ju Sierra Nevada, så det finns diverse djur som är svartbjörn, är väl mest misstänkt. Och det här är vad utredningen tror. Deras första antagande här är att de här skadorna orsakats av djur.
Men en grej som jag reagerade över, det var det här med klockan. Och sånt, att de verkar ha tagit av sig dem. Är det för att metall blir väldigt kallt? Att de då...
Ja, det var en bra anledning. Ja. Det kan det nog vara. Och på andra sidan lilla vägen, bara en liten bit bort, hittas Madrugas bästa vän, Bill Sterling. Bills kropp är i ett fullständigt annorlunda skick än Madrugas, trots att de rimligtvis måste ha dött ungefär samtidigt. De har ju dött nära varandra, det är frågan om några meter. Det finns bara skelettdelar kvar av Bill Sterling. Medan Madrugas kropp var ju i princip intakt, så är Bill sönderdelad. Det är bara benbitar. Och vissa benbitar ligger flera meter från andra bitar. Totalt täcker Bills kropp 5 kvadratmeter. Så om det är djur som gjort det här, så har kropparna behandlats helt olika av djuren. Och det kan ju ha en förklaring beroende på hur snön låg. Madruga kanske var helt täckt av snö, medan Bill låg mer öppet och djuren kunde komma åt honom.
Ja, precis. Jag tänker bara på om det bara är benbitar kvar.
Ja.
Hur vet man då att det är han? För att det ligger kläder kvar.
Man identifierar honom med klädresterna.
Men vem säger att inte de andra har tagit av hans kläder?
Det är inte omöjligt. Men i det här fallet tror de då att det är Bill.
Mm.
Och de utför obduktioner, men att obducera en hög med skelett är ju svårt. Ändå konstaterar utredningen att båda har dött av köldskador. Och vicesherifferna spekulerar i att den ena gav efter för lusten att sova som ett symptom på köldskador. Så han satte sig ner och bara ville sova. Och den andra, hans bästa vän, kunde inte lämna honom, utan stannade kvar med honom, och sen frös båda ihjäl. Men Bill Sterlings dödsorsak går ju inte att fastställa. Det finns inga tydliga tecken på skelettet vad som har dödat honom. Men när Bill och Madruga hittas, då är ju 3 kroppar hittade på 2 dagar. Så nu ökar utredningen.
Men jag tänkte bara på det här med, kan det vara så att man kan identifiera också via längd på olika sätt? Alltså säga att, ja, vad brukar man säga? Att ens armlängd är lika lång som, är det inte så? Nu när du har armarna rakt ut.
Ja, det borde man kunna göra.
Och då vet man att, okej, då är armen hälften av ens längd, eller dit till det. Och då kan man mäta att, ja, men den här personen är ungefär så lång. Alltså att det kan styrka att det är Bill som ligger där och inte bara hans kläder.
Jag vet inte hur precis det är, för de här pojkarna är alla ungefär lika långa. Det är inga så här jätteskillnader på dem. Men det har inte i utredningen varit något tvivel om att det här var Bill Sterling. Men när de här nyheterna kommer, då bestämmer sig Jack Hewitts pappa för att ansluta sig till sökinsatsen. För det är fortfarande Jack Hewitt och Gary Mathias som saknas.
Precis.
Så han ger sig upp dit och säger att han vill vara med. Men polisen säger, det här är förmodligen ingen bra idé. Tänk om det är du som hittar din son. Men han säger då, jag är här för att hitta min son. Och 2 dagar senare hittar Jack Hewitt senior, som han faktiskt heter. Han hittar sin sons jacka. Och när han lyfter upp den här jackan, då ramlar Jack Hewitts ryggrad ut ur jackan. Det här fyndet görs bara 3 kilometer från trailern. Så att det här är på en helt annan plats än där Bill och Madruga hittades.
Är det fortfarande på den här sträckan som vi säger att det är liksom här i bilen, och så är det, är det som en rak sträcka på 3 kilometer, eller vad säger jag, förlåt, 3 mil till huset, eller den här
ja.
Ungefär hälften så hittas Madruga och Bill, och nu så har även Jack Hewitt hittats.
Ja.
Och är det fortfarande på, det är bara längre fram då? Närmare huset är det.
Närmare huset.
Men det borde de ju hittat
väldigt
först.
Nära huset.
De borde ju hittat han först, eller är det på en annan...
Så det kan man ju ifrågasätta lite.
Ja.
Varför hittas det här 2 dagar senare?
Precis, för det är fortfarande på den här alltså, sträckan mellan bilen och den här raka sträckan.
Alltså de har ju kanske inte gått jätterakt. Så att det kanske inte är... Dessutom vet ju inte utredarna hur de har gått riktigt.
Nej, de vet ju inte om de har varit på väg till huset eller därifrån.
Men de kommer att komma med lite slutsatser sen. I närheten av Jack Hewitts ryggrad hittas hans skor och hans jeans. Men det är allt. Nästa dag hittar en vice sheriff Jack Hewitts skalle. Den ligger 91 meter bort från ryggraden. Och nu när de har skallen, då kan de jämföra med tandröntgenbilder. Så nu ser de ju att det här är Jack Hewitt. Utredarna bestämmer sig omedelbart för att han har ju också frysit ihjäl. Precis nordväst om trailern, 400 meter från den, hittar utredarna tre stycken filtar från trailern. Eller filtar av samma typ som fanns i trailern. Och en rostig ficklampa. Men det är omöjligt att avgöra hur länge de här filtarna och ficklampan har legat där. Återstår alltså Gary Mathias. Så sökinsatsen måste nu fokusera på att hitta Gary Mathias eller hans kvarlevor. Och utredarna vet ju att Gary Mathias var tvungen att äta sin medicin. Mm. Annars drabbades han av sin paranoida schizofreni och fick då en psykos. Men eftersom de inte har hittat Gary Mathias än, så skickar de bilder på honom till alla mentalsjukhus i Kalifornien. För de tänker att nu kanske han är fullständigt psykotisk och jättesjuk. Men det här leder ingenstans. Utan han hittas inte. Men det konstigaste är det som har hänt Ted Weir. När de undersöker trailern så upptäcker de att i trailern finns en kamin och tändstickor. Plus en mängd pocketböcker som skulle kunna användas som bränsle. Men ingen har tänt eld i kaminen under hela vintern. I trailern finns skogvaktarjackor och varma byxor som skulle ha hållit Ted Weir varm. Så han kunde antingen ha tänt eld i kaminen eller satt på sig de här kläderna. Men kläderna är oanvända. Däremot hittar man en mängd konservburkar, så kallade sea rations, som används av amerikanska militären, som är öppnade. Och mängden burkar varierar i olika källor. Det är 12 eller 31 burkar. Men de här burkarna har öppnats och de har ätit. Och de har öppnats med en militär konservöppnare. Och de här konservöppnarna är tydligen komplicerade att använda. Så utredarna bedömer att det är bara Gary Mathias eller Jack Madruga, de två som hade gjort militärtjänst, som skulle ha klarat av att öppna de här burkarna. Det vill säga inte Ted Weir. Burkarna kom från ett av skjulen. Ett av de här mindre husen utanför trailern. Och när utredarna tittar in i det här skjulet så finns det massor av vakuumförpackad mat. Det finns också dricka, så juicer och sånt som är konserverat. För skogvaktarna har placerat tillräckligt mycket mat i det här skjulet för att räcka för 5 personer i ett år. Så alla pojkarna hade kunnat sitta i den här trailern, äta den här maten och klara sig då utan att svälta ihjäl.
Det här är ju jättemycket mat.
Ja, men Ted Weir har dött av svält.
Mm. Och det är då att han har också rasat jättemycket i vikt. Och det kan man inte göra efter döden, eller hur?
Nej. Då bränner man ju inte sitt fett.
Nej.
Så att Ted Weir har bränt 40 kilo fett i livet.
Mm.
I ett annat skjul finns en propantank. Och den här tanken, som innehåller propangas då, den gick att koppla upp till ett värmesystem som värmde upp trailern. Och det fanns tillräckligt mycket gas i propantanken för att värma trailern i flera veckor. Men den har inte använts.
Men det kan ju vara lite att det är svårt också att veta hur den funkar.
Det här låter som det svåraste. Det är inte så jättesvårt att äta vakuumförpackad mat eller fruktcocktail som de här konserverade juicerna var. Men att få igång propantanken kan ju vara svårt.
Ja, speciellt också om man är väldigt, väldigt nedkyld och väldigt, väldigt hungrig och ska försöka tänka.
Och då ska vi komma ihåg att Ted saknade sunt förnuft. Han hade haft den här incidenten med det brinnande taket. Han hade ifrågasatt stoppskyltar. Men utredarna är övertygade om att Ted Weir inte har varit ensam i trailern. Deras första bedömning är att Gary Mathias har varit i trailern också och kanske Hewitt. Men när man går på djupet i det här fallet så inser man att det är alla fem kan mycket väl ha varit i trailern. Vi vet helt enkelt inte vilka som var i trailern. Det togs fingeravtryck på de här burkarna med mat.
Mm.
Men det fanns inga fingeravtryck som gick att använda på dem.
Okej, okay, men såg man att det fanns fingeravtryck i alla fall?
Nej.
Okej. Okay.
I trailern hittades alltså Gary Mathias gympaskor. Och förmodligen då, eftersom det var jättekallt i trailern, så skulle Gary Mathias också ha haft problem med köldskador på fötterna.
Mm.
Så hans fötter kan ha svällt upp som de gör. Och då kan han ha tagit Teds skor. För Ted hade mycket större fötter än vad Gary Mathias hade. Och någon har lagt då filtar över Ted Weir. Utredarna är verkligen förvirrade vid det här laget. De visste inte varför männen överhuvudtaget har åkt upp på Orwell Quincy-vägen. Och de förstod inte vad som hade hänt i den här trailen. Det kom fram uppgifter om att Gary Mathias hade vänner i Forbestown. Och för att komma till Forbestown, man kan komma till Forbestown genom att åka Orwell Quincy-vägen. Och då tänkte de att Gary Mathias, som var ledartypen bland pojkarna, det var han som kunde komma med initiativ och förslag. Han kanske hade för sig att han skulle åka och besöka de här vännerna. För att komma till Forbestown då, till Garys vänner, så har de tagit fel väg. Men det kan ha varit ett ärligt misstag. Det felet kan man göra. Vännerna till Gary Mathias i Forbestown blir förhörda. Men de säger att de har inte hört av honom på flera år. Så utredningen funderar då. Av någon anledning har de här männen lämnat Montegon. Istället för att köra tillbaka ner för vägen. Eller gå tillbaka ner för vägen. För de hade också kunnat gå till Mountain House, 13 kilometer ner. Om Joseph Jones klarade av det, så skulle ju fem fullvuxna män ha klarat av det också. Om man är vilse i skogen så brukar man gå i cirklar även om man inte vill det. Men de här männen, de har gått spikrakt mot trailern. Och det funderar utredningen över tills de upptäcker att dagen innan, alltså den 23 februari 1978, dagen innan männen försvann, så hade en skogvaktare kört på en snövässla, jag antar att det är en snöskoter av något slag, upp då till den här trailern för att skotta taket på trailern. För det var tydligen någonting man gjorde i februari, för annars kunde taket ramla in av snöns vikt. Så att pojkarna kan ha upptäckt ett snöskoterspår. Och då följt det i tron att liksom, det måste finnas någon i änden av den här snöskoterspåret.
Mm.
Och sen har de då varit tvungna att gå 31 kilometer för att komma till trailern. Och 31 kilometer tar ju i den här terrängen mycket längre tid att gå än ett dygn. Så att det måste ha varit en fruktansvärd marsch då. Och en tanke är ju då att de som hittas på vägen har dött på vägen. Utredarna tror att när de väl hittade trailern, hur många de nu var då, så slog de in fönstret för att komma in. Men eftersom det var låst, för dörren var låst till trailern när skogvakten lämnade, så kan de ha trott att det här var privat egendom. Och då kan de vara rädda att bli gripna av polisen om de hade använt någonting i stugan.
Mm.
Utredarna spekulerar att efter att Weir dog, eller när de andra trodde att han hade gjort det, så valde de kanske att försöka återvända till civilisationen. Men det verkar ju som att Ted Weir är den som har dött sist. För det känns som att de andra skulle varit ett annat skick om de hade dött efter Ted Weir. Och där kommer de inte längre. De vet inte vad som har hänt. Gary Mathias är försvunnet. Det går ett år utan att mysteriet får någon lösning. Gary Mathias kropp har aldrig hittats. Och man kom aldrig fram till anledningen varför männen hade valt att svänga åt fel håll. Att Weir har gått över 3 mil är fastställt. Trots att han lämnade sin rock hemma så gick han genom den här skogen. Ingen av männen valde att gå ner från berget utan de sprang omkring på berget. Polisen uteslöt aldrig brott. Det här är fortfarande en öppen utredning. Och inte heller familjerna uteslöt brott. Jack Madrugas mamma Melba sa till Washington Post att hon trodde att någon, hon uttryckte som någon sorts kraft, hade lett gruppen vilse. Vi vet utan tvekan, säger Madrugas mamma, att det var någon som fick dem att göra det här. Till Los Angeles Times sa Melba Madruga att hon omöjligt kunde tro att Madruga skulle köra sin högt älskade bil i ett område där den skulle kunna bli skadad. Citat från Melba då. Jag är säker på att han inte gick upp dit ensam. Han blev antingen lurad eller hotad. Ted Weirs svägerska spekulerade i att männen såg någonting hända på basketmatchen som fick någon att jaga dem. Det skulle kunna vara en till anledning att inte tända kaminen i trailen för att de faktiskt var jagade. Men ingen skulle orka jaga dem 3 mil genom terrängen. Polisen kunde aldrig hitta något bevis.
Hon säger väl också att, om jag minns rätt, att de kanske inte ens förstod att de hade sett någonting. Och med det menar hon att säg att de har bevittnat en drogaffär, men de tänker ju inte att det rör sig om droger, utan de tänker att där står de och säljer någonting till varandra eller ger så. Och därför så kanske de har tittat lite på dem och inte tänkt så mycket på det, men då har de här som retat upp dem. Så de kanske inte ens har förstått det här, att de har sett någonting. De förstår inte varför de här människorna vill dem illa.
Man kan ju konstatera att de inte verkade vara jagade när de köpte snacks i Chico.
Mm.
Så att då måste de ha blivit jagade senare.
Mm.
Polisen kunde aldrig hitta bevis på att det hade varit en jakt. Men de observerade och kunde inte slå ifrån sig tanken på att männen verkade ha varit otroligt motiverade att fortsätta framåt. Och varför skulle de göra det om de inte var rädda för någonting? Vice sheriff Beecham sammanfattade ju fallet med bizarrt som fan.
Mm.
Och det är många som tycker då. Josh Thompson från Kalifornias justitiedepartement var ett tag ansvarig för utbildningen. Och han sammanfattade det med citat: fullständigt bizarrt, inga förklaringar och tusentals ledtrådar varje dag. Fick jag tusentals ledtrådar.
Men vänta, vilken utbildning?
Utredning.
Du sa utbildning.
Som ett tag tog jag över utredningen.
Mm.
Det hände ingenting i fallet fram till 2017. Och då postade någon på en blogg.
Svimolén.se.
På en blogg 2017 uppgav en person som sa sig vara Hewitts svägerska att polisen hade hållit inne med viss information. Och det gör ju polisen ibland för att kunna skilja bra tips från dåliga tips. Hon var helt övertygad fortfarande, för det hade hon ju sagt tidigare, att pojkarna hade sett en konflikt. Men nu kom det mer detaljer om konflikten. De hade sett en konfrontation mellan en kvinna och en grupp män vid basketmatchen. Pojkarna hade hjälpt kvinnan och då tagit den här konfrontationen med den andra gruppen och tagit med sig kvinnan i Montigon. Sen handlar de i affären, men de har inte observerat någon kvinna i affären.
Mm.
Och sen uppstod en ny konfrontation någonstans. Sen fortsatte den här personen som utgav sig för att vara Hewitts svägerska och säga att det blev en ny konfrontation. Gary Mathias, som ju förmodligen var den aggressivaste av pojkarna, blev nerslängd från en bro.
Mm.
Och när de 4 andra såg det så flydde de med bilen och de blev förföljda. Och när de körde fast på Orville Quincy-vägen så sprang de omedelbart ut i skogen för att de var förföljda. Men det motsägs ju av att bilen inte var skadad på underredet. Och hur hamnade Gary Mathias skor i trailern?
Ja.
Men informationen som polisen hade hållit inne med enligt den här bloggposten var att man hade hittat tomhylsor från en hagelbössa, antingen vid bilen eller vid början av vägen. Dessutom ska polisen ha hittat bebissaker i bilen. Ospecificerat vad? Napp och blöjor kanske?
Men, alltså, förlåt, men hur sannolik är den här källan då?
Det vet vi inte.
Nej, men är det bara liksom en bloggpost? Alltså, jag menar, jag kan ju skriva vad jag, ja, inte för att jag gör det, men liksom jag skulle ju kunna gå och skriva Dan älskar My Little Pony. Nu är ju i och för sig det sant, men jag menar, den posten skulle ju andra kunna hänvisa till då utan att kolla upp där.
Ja.
Så att jag menar, är det bara en sån, eller finns det någon i den här personen, alltså finns det någon som du kan, känner du att det finns en trovärdighet i den här källan?
Det stämde ju med vad Djurets svägerska hade sagt tidigare.
Mm.
Men här slutade fallet om vi hade gjort det förra året. Men det gjorde vi inte. Och den 26 februari 2019 publicerade Sacramento Bee, tidningen i Sacramento, den jag pratade om i Arons. Och en journalist vid namn Benji Eagle publicerade följande artikel som nu kommer i min översättning. Och den fokuserade väldigt mycket på Gary Mathias tidigare brott. Gary Mathias hade lämnat sin post i Västtyskland utan tillåtelse. Han var olovligt frånvarande och det hade han blivit gripen för. Han satt i en cell. Och när han satt i den här cellen så ropade han på hjälp. Och då kom det två sergeanter och någon slags polis dit. De öppnade cellen. Och då rusade Gary Mathias ut ur cellen naken och slog en sergeant i ansiktet. Sergeanten började blöda från munnen och näsan. Och Gary Mathias försökte även spöa på de andra. Men de var ju tre, han var bara en. Så de övermannade honom, stoppade tillbaka honom i cellen. Han förhördes om det här. Och då sa Gary Mathias, citat: "Jag har varit i armén nu ett tag. Och jag tycker inte om det. Och jag tänkte, om jag slog någon på käften, då skulle de ge mig sparken." Och det var ju precis vad som hände. Fick ju en, han blev ju uppsagd från militären av medicinska skäl. Samma månad så var Gary Mathias i sin kusins hus klockan 8:30 på morgonen och tittade på tv. Medan kusinens 17-åriga fru låg och sov. Den här 17-åriga frun var halvt vid medvetande, för hon hade tagit massor av medicin för att han var sjuk.
Förlåt?
Hon var sjuk.
Okej, men 17-årig fru.
Ja. En konstig detalj, men jag antar att man får gifta sig med föräldrars tillåtelse om man är 17 i USA.
Okej.
Kusinen märkte att Gary Mathias gick på toaletten men kom inte tillbaka, så då gick kusinen och kollade, och då satt Gary Mathias på hans fru och tog på hennes bröst.
Oj.
Då frågade kusinen Gary Mathias: "Vad håller du på med?" Och då hade Gary Mathias svarat att han ville kyssa kvinnan. Då sa kusinen: "Jag tänker ringa polisen." Och då svarade Gary Mathias, citat: "Bra, jag vill gärna tillbaka till fängelset." Han blev åtalad för båda de här händelserna. Och han tog en plea deal, en överenskommelse, där han gick med på att bli fälld för misshandel, men inte för våldtäkt eller någon form av sexualbrott. Och det gick åklagaren med på. Så han blev fälld för misshandel. Tidningen har varit och försökt hitta detaljer i det här, men papperna verkar saknas. Straffet var otroligt lindrigt. Men exakt vad straffet var vet vi inte. Men han borde ha fått upp till 3 år i fängelse för misshandeln och upp till 9 år för sexualbrottet.
Oj!
Nu ser jag fel.
Nej, det var tvärtom.
Nej, det var rätt. Men Mathias kom ut efter 8 månader. Men det hände en sak till. I december det året så besökte Gary Mathias ett par som han kände. Men innan han gick till det paret så tog han metamfetamin. Och amfetamin, Benzedrin. Mm. Han var alltså ganska narkotikapåverkad. Han kom till det här paret och de tyckte han var jättekonstig. Och då berättade han för dem att han väldigt gärna skulle vilja hugga en kvinna i käken. Det här paret hade en 3-årig dotter. Och hon kom ut och när Gary Mathias såg henne så sa han, citat, "Jag trodde att jag redan hade dödat dig. Men nu verkar det som jag måste göra det igen."
Nej, gud vad äckligt.
Varpå paret slängde ut honom i huset.
Ja, det förstår jag.
Och låste dörren. Och Gary Mathias stod och slog på dörren och var helt vansinnig till polisen kom. Det finns inga papper kvar som visar att han fick någon form av straff för det här.
Uh-huh.
Gary Mathias hade flera problem med myndigheterna. Han häktades för bilstöld. Han fick böter för att han hade kört utan körkort och stört förargelseväckande beteende. Mm. Han hade gjort någonting olämpligt. Han sa till polisen som grep honom, citat, "Åt helvete med er alla snutjävlar. Ni är svin."
Mm.
Han blev också flera gånger tagen av polisen i samband med barslagsmål. Och han blev anmäld en gång för att han smög runt på kyrkogården.
Hur kan man bli anmäld för att man smyger runt på en kyrkogård? Den är väl öppen dygnet runt och vad gör det om man...
Ja, det var väl någon som tyckte att det var konstigt att han betedde sig underligt på kyrkogården. Ah, okay. Och han var ju då kanske narkotikapåverkad igen. En polis vid Yuba County Sheriff's Office sa att Gary Mathias var välkänd hos polisen när han försvann. Gary Whiteley dejtade Gary Mathias syster Sharon 1967. Sen gifte han sig med henne och han höll precis på att skilja sig från Gary Mathias syster när pojkarna försvann. Han har uttalat sig och sagt att Gary Mathias hjärna var helt förstörd av allt knark han hade tagit. De hade gått i samma high school, Gary Whiteley och Gary Mathias, alla heter Gary. Och då hade de på sommaren då i high school druckit öl och varit ute och simmat med vänner. Sen gjorde de militärtjänst, Gary Whiteley var i Vietnam och Gary Mathias var i Tyskland. Men efter han kom tillbaka från militärtjänsten i Tyskland var Gary Mathias en annan människa. Och de var aldrig liksom vänner igen på samma sätt.
Ja, för var det här innan då? Alltså allt det här med våldet skedde efter militärtjänsten?
Ja. Gary Mathias hade rymt 3 gånger från mentalsjukhus. Där han hade hamnat ett antal gånger senast 1976. Han hade varit frisk i 2 år när han försvann. Han rymde från ett mentalsjukhus efter 2 dagar genom att krypa ut genom en kloakledning. Och sen gick han genom terrängen i sin pyjamas. Och då klarade han sig jättebra då i naturen. Han hade också rymt från Letterman's Army Hospitals psykiatriska avdelning i San Francisco och han rymde från ett till mentalsjukhus 1975. 1975, samma år då, så försökte Gary Mathias gå på college i Yuba. Så han gick på Yuba College, men hans studie gick inget bra. Han slutade och flyttade till Oregon för att bo hos sin mormor. Hans mamma och hans styvfar Ida och Robert Klopf ringde upp honom hela tiden och försökte nå honom. Men fick inte tag i honom förrän efter några veckor. Och så sa de, kan du inte komma hem till Yuba? Men Gary Mathias bara slängde på luren. 5 veckor senare dök Gary Mathias upp hemma hos sin mamma och styvfar. Och han var i otroligt dåligt skick. Det såg ut som att han hade bott i naturen hela den här tiden. Och han påstod att han hade gått hela vägen från Portland och hem. Han har stulit mjölk som stod utanför dörrar och han hade ätit hundmat i hundkojor. Och han hade gått 80 mil. Senare 1975 så var det ett par i Yuba County som vaknade mitt i natten av att Gary Mathias stod i deras sovrum. Mm. Han hade slagit in ett fönster med knytnäven. Han slagit det rakt genom glasen, öppnat en balkongdörr. Och när de frågade honom vad han gjorde i deras sovrum så sa han letade efter ringen som kunde få honom att återvända till Satan.
Oj. Kanske var därför de höll så hårt i sina smycken då.
Och så sa de,
Gary skulle ta dem.
Vad gör du i vårt hus? Frågade de honom. Och då sa Gary Mathias, det här är mitt hus. Och ni är mitt hus och nu är jag här för att ta hyran.
Va?
Ja, han tyckte att paret, nu är det dags för paret att betala hyran för det här huset.
Oj, oj, ja.
Men sen fick han den vård han behövde. Han började ta sin medicin och i 2 år innan han försvann då hade han ingen kontakt med polisen. Han hade mått psykiskt bra. Han hade börjat på det Gateway Project för att visa att han var på rätt väg. Och han hade då träffat Bill, Ted, Madruga och Hewitt. Och då liksom hittat vänner och känt att han mådde jättebra. Men basketlaget Gateway Gators hade en tränare som heter Robert Pennock. Och han har senare sagt då att han kände att Gary Mathias kunde börja slåss eller bli galen när som helst. Gateway Project är nedstängt sedan årtionden. Och en stor fråga återstår om Gateway Project. För det finns inga papper kvar som visar varför Gary Mathias än fick gå där. För han uppfyllde inte kraven för att gå där. Det här var inte ett projekt för psykiskt sjuka. Jack Beecham, den här sheriffen som har uttalat sig flera gånger, han som sa att det var bizarrt. Han säger att ingen vet hur Gary Mathias kom in i projektet. En av Gary Mathias bekanta som hade känt honom väldigt länge, Janet Ansera, sa till polisen att Gary Mathias berättade en dröm för mig flera gånger som han har haft många nätter. Där han sa att han och några han kände skulle försvinna.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Janet Ansera kallade Gary Mathias för en otroligt våldsam person som har skadat många män allvarligt och det han hatar allra mest är kvinnor. Enligt den här artikeln i Sacramento Bee så var de andra pojkarnas föräldrar aldrig riktigt bekväma med Gary Mathias trots att de inte visste att han faktiskt var straffad. Sheriffen Jack Beecham säger Gary Mathias var en starkare personlighet. Han var den enda av pojkarna som skulle ha slagits tillbaka om de hade blivit hotade. Av de 5 pojkarna så var Gary Mathias den som var mest trolig att ta befälet och föreslå saker. Jack Beecham säger också: jag vet att föräldrarna sa till oss då när det hände. De sa det till mig personligen att de var otroligt oroliga över att Gary Mathias hade varit med i bilen. Han sa också att de andra fyra pojkarna var alltid tillsammans. De gick till ställen tillsammans, men Gary Mathias var helt annorlunda. Han passade inte in. Ida Klopf, Gary Mathias mamma, hade tagit sina barn och flytt från Gary Mathias pappa Garland när Gary bara var 3 år gammal. Hon hade rymt från Yuba till Bakersfield. Men sen hade hon ångrat sig och ringt till Garland och bett honom komma och hämta upp dem. Och det här är enligt gamla polisfiler som journalisten på Sacramento Bee har hittat. Ida Klopf, Garys mamma, fick ett besöksförbud utställt på Garland. Och några år senare så skildes de permanent.
Så hon flyr först från honom, sen så...
Alltså det är typiskt misshandelshistoria. Hon kom tillbaka och försökte igen, men han fortsatte slå henne. Det är min tolkning. Ja. Och sen fick hon till slut ett besöksförbud och lämnade honom fullständigt.
Mm.
Den här kompisen till Gary Mathias, Whiteley, sa att de aldrig pratade om Gary Mathias pappa. För att han var gift med Garys syster Sharon, som hade samma pappa då. Men en dag 1987 hade Gary Mathias pappa dykt upp. De hade inte sett honom på nästan 20 år. Men han kom, han åt middag och sen lämnade han deras hus. Och några dagar senare så tog han livet av sig.
Oj.
Det var alltså Whiteley som var gift med Sharon, Gary Mathias syster, som satt och åt middag med sina 2 barn.
Mm.
När plötsligt då hennes länge försvunna pappa dök upp, åt middag med dem och sen några dagar senare tog livet av sig. Enligt hennes man, Whiteley då, så var det någonting... Ja, hon gjorde själv. Det var ett självmord. Det var inte han. Men Gary Whiteley sa att jag tror att Gary Mathias och hans syster, min fru, hade de här mentala problemen. Och att de hade ärvt dem från sin pappa.
Mm.
Så länge som Gary Mathias tog sin medicin så skötte han sig då mellan 76 och 78. Men om han trodde att han mådde bra och slutade ta sin medicin, då blev han tokig. Och det var precis samma sak med hans syster.
Det är väldigt vanligt att man tänker att men nu mår jag ju bra, nu behöver jag inte ta medicinen. Liksom.
Men vi vet då från den här sakerna som kom fram i artikeln att Gary Mathias var en kämpe. Han gav inte upp. Han var van vid att gå långa sträckor i naturen och kämpa in i det sista. Jack Beecham slutar sitt uttalande i artikeln, sheriffen då, att han säger att han tror att Gary Mathias kom så långt bort från trailern att han aldrig kunde hittas, men att han sen dog. När tv-serien Unsolved Mysteries på 90-talet ville göra ett avsnitt om Yuba County 5, så behövde de familjernas tillåtelse. Gary Mathias familj vägrade. Så att det här avsnittet kunde inte göras. Gary Mathias syskon som är i livet tillfrågade som varför av Sacramento Bee, men de ville inte svara. Ted Weirs familj sa i artikeln att de tyckte att det här var misstänkt. Att Gary Mathias familj vet någonting som de inte vill berätta.
Fast det är bara en dokumentär de skulle filma. Alltså jag menar, det kan ju vara så att om man har en familjemedlem som har faktiskt dött och sen så skyller alla på att det var han som var mördaren, då kanske man inte känner att ja, men kom hit och filma oss och håna oss med. Liksom.
Nej, det verkar ju så här att folk säger nej till att vara med i dokumentär. Det kan ju ha tusentals skäl.
Absolut, men just också att det är just de som säger nej kan ju verkligen bero på att de känner att nej, men det kommer inte gynna oss, för det kommer bara bli ännu mer skitkastning. Oavsett vad det var som hände. Oavsett om det är så att de tror att det var Gary Mathias eller om de inte tror det. Ja. De sörjer ju faktiskt också någon.
Utredningen har gjort ett uttalande om att det som krävs för att det här fallet ska lösas är att Gary Mathias hittas.
Ja.
Då kan vi få svaren på vad som hände. Men jag tror inte ens det är en lösning. Nej. Om man hittar honom nu så är det ju bara benrester.
Mm.
Så nu ska vi spekulera vilt och vi vill höra era spekulationer.
Mm.
Vad hände i Yuba County 5?
Precis, gå in på josefinemolen.se och klicka i kategorin teorier och skriv in er teori där. Mm.
Ja, har du några teorier?
Ja, jag har ju länge undrat vad det är som gör att du inte kan sluta prata om det här fallet. Jag känner att jag har fått svar på det. Jag är väl... Det låter ju som att den här sheriffen och den där artikeln... Alltså, om man tänker källor och så, så verkar det sig... Är det polisutredningsmaterial eller protokoll, då är det ju... Det är ju en väldigt bra källa, helt enkelt. Och har Sacramento Bay postat det också, så kanske det inte är helt taget ur luften. Det är inte som ett litet blogginlägg.
Nej, det är ganska intressant att någon journalist har suttit och grävt det här nu.
Ja, precis. Det är väldigt 41 intressant.
41 år efter att de försvann.
Mm, jag hoppas verkligen att vi kommer göra ett till avsnitt där det kommer ännu mer uppgifter och sådär. Men ja, det verkar ju som att Gary Mathias inte är en så trevlig kille, helt enkelt. Och ja, varför tror du att polisen har gömt det här? Alltså, det är ju ganska rejäla uppgifter.
Mm. Jag tror inte, eller jag vet inte. Och sen kan man ju säga att Gary Mathias aggressivitet då kan ju uttrycka sig på olika sätt. Han kan ju ha gjort att pojken hamnat i bråk med någon.
Mm.
Han kan ha varit faran. Det kan ju vara Gary Mathias som blev helt tokig och de flydde från honom.
Jag tänker också på det här med psykisk sjukdom också. Att om han har drömt en återkommande dröm, det behöver inte vara att han har planerat att det ska ske, men säg att han är på väg in i en psykos. Mm. Han har drömt den här drömmen väldigt många gånger och sen är det som att han... Ja, nästan gör så att drömmen blir sann, om jag menar. Alltså, utan och inte att han har planerat det, inte att han kanske egentligen vill det, men det är alltså en, det är så här tillstånd där han känner att han måste lite tvång typ på det.
En teori är att alla fem nådde stugan, men då vet vi fortfarande inte varför de gick ifrån bilen och så.
Mm.
Men alla fem nådde stugan, Ted Weir mådde jättedåligt, så Gary Mathias stannade kvar i stugan för att se till att Ted Weir överlevde.
Mm.
Men de andra tre försökte ta sig tillbaka till civilisationen.
Mm.
Och när de inte kom tillbaka tog Gary Mathias de här tre filtarna och ficklampan gick ut för att, eller han gick ut precis efter att de hade gått och försökte lämna den till dem, men då gick han också vilse. Och...
Ja, för då hittades filtar utanför där ju.
Ja, 400 meter bort från stugan hittades
och
tre filtar och en ficklampa.
Hur långt ifrån Gary Mathias? Men vänta lite nu. Det kanske betyder att Gary Mathias finns i närheten där.
Ja, fast då tycker man att de borde ha hittat honom.
Mm. Men 400 meter ifrån... Vilka kroppar var de närmast?
Det var ju närmast Ted Weirs kropp i stugan. Men sen hade du Jack Hewitts kropp. Men det kan vara viktigt. Jack Hewitts kropp låg åt ett helt annat håll än var de här filtarna hittades.
Mm. Varför skulle han bara slänga filtarna? Varför skulle någon bara slänga filtarna där?
Ja, det kan man ju undra.
Jag tycker det där, den där teorin som du kom med precis, det där lät jättelogiskt tycker jag. Alltså jag vet inte, jag känner mig... Ja, det kan ju också vara en anledning till att polisen har hållit det här hemligt. Det kanske är för att de känner att... att det inte behöver vara någonting med Gary Mathias. Alltså att det då blir väldigt onödigt att lämna ut de här uppgifterna. För då kanske de får in... folk börjar spekulera och folk börjar tänka på detta som ett mord när det själva verket är en väldigt hemsk olyckshändelse. Alltså att det är precis så som du säger, att Gary Mathias kan tänka lite mer logiskt än de andra och se de här spåren.
Snöskotern.
Ja, precis. Snöskoterspåren. Och hjälper Ted. Han vet ju om hur man slår in fönster och sådär. För han mår ändå bra av sin medicin. Och jag tänker bara att det kan vara orsaken till att polisen hållit det hemligt. För att de faktiskt på riktigt tror att han mådde bra. Och att han gjorde så, precis som du sa. Att... efteråt så ska han han tog hand om Ted. Sen ska han iväg med filtarna och ge dem till down där. Och sen så dör han på vägen.
Man kan ju tänka sig att efter att de har ätit upp de här konservburkarna, då har det gått precis så lång tid att Gary Mathias mediciner har slutat fungera. Han blir psykotisk, springer iväg med de här filtarna och försvinner. Och Ted blir kvar.
Mm.
Men det känns ju som att någon har tagit hand om Ted längre än bara några dagar.
Ja, men jag kan tänka mig att någon har tagit hand om honom och sen så kanske han själv kanske inte är kapabel till att ta sig till det här andra skjulet. Han kanske knappt kan gå med sina fötter och då så liksom tappar han sig fram till dörren och liksom tar lite vatten och sådär.
Ja, det andra skjulet kanske var helt igensnöat. Det vet jag.
Det kan det ju vara, ja.
Så
absolut.
Kanske inte kom åt det efter att de hade tagit dem där.
Smart, ja, exakt.
En annan sak jag noterar, de har inte försökt reparera fönstret. Alltså ha ett sönderslaget fönster måste ha gjort trailern jättekall.
Ja, borde inte han frysa ihjäl då?
Och det skulle man kunna blockera med madrasser eller någonting.
Mm.
Men det har inte försökt göras heller.
Nej, så att det är nog rimligt att någon har hjälpt honom med burkarna. Men sen, alltså just med, det finns ingen, man har inte eldat. Det borde ju vara lika kallt inomhus som utomhus då. Och då kan jag tycka att om han ligger med, jag vet hur många filtar han än har på sig, om han mår dåligt, inte har någon mat, alltså han kan inte ha överlevt länge.
Ja, han är, kroppsvärmen bevarar sig av filtarna till viss del, så att det hjälper ju att ha många filtar.
Ja, men ändå, alltså, även om du lägger dig ner i snö med ett par termobyxor och jacka, så du kommer ju dö förr eller senare av att du fryser ihjäl.
Ja, man borde inte klara sig 13 veckor i alla fall.
Nej, det borde vara kyligt.
Men jag tror ju att de har åkt till den här vägen av någon anledning.
Mm.
Och det verkar ju då, om man ska tro på bloggposten, då, om det fanns bebissaker i bilen och Joseph Jones såg en bebis, att de har med sig en kvinna med en bebis. Och det är hon som är anledningen till att de är uppe på den här vägen. Och sen händer någonting så får de att fly ut i terrängen. Men vad är det som händer? Och varför?
Varför har de med sig henne liksom?
Ja. Antingen har hon bett om hjälp.
Ja,
kanske.
Lyfta kanske. Ja, hon kanske skulle dit. Hon kanske, precis där hon ska åka till från Chico, så kanske hon står och hjälp snälla. Jag ska antingen hon flyr från någon då och bara, kan du köra mig hitåt? Och så kör de ditåt. Så det kanske är därför de ska lämna av henne. Men varför? Alltså han som satt i bilen med hjärtinfarkt, han säger ju att de stojade och det fick kanske känslan att de skrattar liksom.
Och de visslade.
Ja, men vissla kan ju vara så här. Och så kan det ju vara alltså så här, som att kom hit.
Det kan ju inte heller vara någon slump att de stannade när de såg Sjöns bil. För att de är så pass nära Sjöns bil att de måste ha sett honom. Och på något sätt ledde det här att de stannade till, ja, det kanske ledde till att de körde fast i snödrivan och sen ledde fram till något slags avgörande som fick dem att fly ut i skogen.
Kan det vara han som var avgörande? Alltså, jag tänker så att om det var så att shit, här är någon och det är därför de inte hunnit dra upp rutan, eller för att han ser ju att någon sitter i bilen där också och han hör dem vissla och tjoa och därför betyder det att rutan är neddragen och sen så då när de ser honom ropa på hjälp, då blir de skiträdda och bara springer iväg från bilen.
De kanske tror att han är farlig, att han är den som kvinnan är rädd för. Ja. Vart tog hon vägen då? En annan teori jag hört är att kvinnan var, och kanske lyftade med honom, men att hon var delaktig i ett rån. Så att hon tog upp dem dit, den här avlägsna vägen, och sen dök någon upp och hotade dem och fick dem att fly ut i skogen.
Var det att hon skulle vara delaktig i ett rån?
Ja, att hon skulle liksom, det är ju en välkänd så här rånmetod att man har en kvinna som lyftar och sen när folk stannar så rusar det fram killar med pistoler och rånar den. För folk är inte rädda för en kvinna med en bebis.
Nej, det är ju
och
sant.
Och var är bebisen någonstans?
Ja.
Kan man ju också undra.
Och så kan det ju vara.
Och varför har den här kvinnan aldrig trätt fram? Så att det finns otroligt mycket frågor om det här fallet.
Mm. Samtidigt så hänger ju det på. Ja, men det skulle ju kunna stämma också för att de, när de gick från den här affären så, i affären så såg hon ju ingen kvinna med barn.
Nej, och de verkade ju obekymrade. Ja. Det här de köpte i affären tydde ju väldigt mycket på att det här var ju bara snack som de ville ha för de skulle åka bil i en timme för att åka hem.
Mm. Ja, det är faktiskt mycket möjligt där att de sedan då flyr. Och kan det vara därför också som de har, alltså som det är lite med de här smyckena. Den här klockan till exempel, det känns ju lite konstigt att...
Ja, klockan
de
är
borde inte ha, de borde inte ha de där grejerna.
Nej.
Det är ju,
de har ju inte blivit rånade. De har ju till och med kommit över den här klockan någonstans.
Samtidigt som de då, alltså han håller sina bilnycklar i ena handen och så håller han sin klocka i andra, va?
Madruga.
Ja, och jag menar liksom, då har han inte på sig klockan när han håller i klockan.
Mm.
Det är ju lite det här att ta inte min klocka.
Sen ska vi inte glömma att Sierra Nevada är fullt av Bigfoot-observationer.
Ja, herregud.
Och det har skett 5 Bigfoot-incidenter i Plumas County efter det här försvinnandet. Så antingen kan man skylla på Bigfoot, eller så kan man fundera på vad som skulle ha hänt med Gary Mathias om han var i skogen och var psykotisk. Kanske blev han jätteskäggig och hårig och så springer han runt i skogen helt galen och folk misstar honom för Bigfoot.
Ja, du har en teori.
Kanske inte den bästa teorin.
Kom du på den själv?
Ja.
Det var kreativt tycker jag. Men det är kanske lite svårt med klimatet där.
Gary Mathias kvar i skogen.
Kanske det.
Nu är han 66 år gammal.
Mm.
Han stapplar runt där i skogen fortfarande.
Var det inte lite... Det var ju när härjade Irons?
Ja, det var ju precis den här vevan. Det är ju... Irons är aktiv i Sacramento. Det är inte alls långt från Yuba City.
Nej. Mm. Det kanske var Irons som Gary Mathias sprang på.
Ja, Joseph DeAngelo var ju väldigt bra på att röra sig i naturen också. Han var ju ofta ute i naturen.
Nej, tror du att Gary Mathias är skyldig till att... alltså, eller är han bara helt oskyldig? Vad tror du?
Jag tror att... alltså, det går ju inte, man kan ju bara gissa. Men att Gary Mathias aggression på något sätt har lett till det. Antingen är han har fått dem att hamna i ett bråk...
Mm.
Eller att han har orsakat det på något sätt.
Men hur är det med den här drömmen tycker jag är väldigt intressant.
Den var ju väldigt konstigt.
Sen vet man ju inte heller. Alltså, hjärnan fungerar ju jättekonstigt. Så jag menar, var det svägerska som har sagt det? Eller var det en av hans nära...
bekant var det. Hans kvinnliga bekant.
Hans kvinnliga bekant har sagt det. Och jag bara tänker att... Det låter lite för... Jag vet inte om jag ska tro på det. Det kan ju också vara att hjärnan liksom spökar till det. Alltså, hon kanske har drömt att han har drömt om detta. Alltså, förstår du? Hjärnan fungerar ju jättejobbigt. Men om bara den lilla uppgiften stämmer liksom, så då är ju fallet en helt ny riktning tycker jag. För det är konstigt. Om antingen så är han synsk, vilket man kan tro på om man vill. Eller så är det här en del av hans psykos.
Eller så fantiserade han om att få folk att försvinna.
Eller så ljuger hon, eller så har hon blandat ihop det.
Jag har ju tänkt så mycket på det här fallet nu att en sak som jag inte kan låta bli att tänka på. Tänk dig typ vecka 6 i trailern. Ted Weir ligger där och hans fötter håller på att ruttna av kallbranden. Mm. Och Gary Mathias klättrar på väggarna och är fullständigt psykotisk.
Mm.
Och tiden bara går. Och det är snö överallt, de kommer ingenstans. De kanske inte ens kommer åt det här skjulet med maten. Det måste ha varit fruktansvärt.
Kan det vara så att de la ut filtarna som för att visa då att de var i närheten? Fast varför skulle de offra filtar för det? Det är något konstigt med de där filtarna som de har slängt ut i naturen.
En jättejobbig detalj också att om man hade fortsatt bortom trailern...
Ja.
Så hade man ganska snart kommit fram till en väg. Så trailern låg inte alls långt ifrån en väg. Men där borta var de aldrig.
Eller vet man
och
det?
Och de kunde inte höra den här vägen heller då.
Men de här filtarna hade väl varit 400 meter
ja.
Lite åt det hållet? Eller det var inte helt bara rakt åt bilens håll?
Ja, det var åt vägens håll faktiskt.
Ja, det kanske var så då att efter de här veckorna där. Förmodligen har ju Ted... överlevt i alla fall mer än en dag om man säger så. Med tanke på att han har gått ner väldigt, väldigt mycket. Och då har han säkert fått hjälp av Gary till exempel. Det kan ju faktiskt vara så att Ted är medvetslös. Och Gary tänker att Ja, med tanke på att han hade lite mer vikt.
Mm.
Så kanske han bara ger vatten till Ted när han ligger där. Och själv äter han ur konservburkarna. Och att det har snöat igen där, som du sa. Så att han hittar inte den andra maten. Sen så har han bestämt sig för att nej, alltså nu har det liksom lättat upp lite. Nu måste jag be mig av härifrån. Mm. Och till slut så tar han bara med sig en bunt med filtar. Och börjar gå iväg och går åt motsatt riktning. Så att han går inte mot de andra. För han tänker att det finns inte en chans att de lever. Utan jag ska gå åt andra hållet. För det är min enda chans att jag kommer att överleva.
Mm.
Och så får man då helt enkelt bortse helt från den där affärbeskrivningen. Att de går, åker dit och köper. Ja, det får man väl tänka att den uppgiften inte stämmer om.
Ja, det låter ju otroligt. Och då blir det ännu mer komplicerat. Vad säger som det här då? Alla fem tar sig till stugan.
Mm.
Av någon anledning. Väl i stugan så börjar Gary Mathias bli galen.
Mm.
Och de blir mer och mer rädda för honom. Han börjar berätta så här, jag har drömt att så här, jag kommer att försvinna tillsammans med några bekanta. Ted Weir mår för dåligt för att lämna stugan. Men de andra tre flyr från stugan för att komma undan Gary.
Samtidigt är det så att om... Det här spåret är det ju det som vi vet. Så att har de... Jag tänker att det här spåret ledde dem till stugan. Och just då måste det. Ju spåret vara kvar. Så det får inte ha snöat bort.
Snöstormen kommer sen att ta bort spåret. För annars hade utredarna och sökinsatsen hittat spåret.
Ja.
Men det gör de inte.
Men då hade de ju hittats på helt annat ställe.
Ja.
Det är det, tänker jag.
Ja, hur kan de veta vägen tillbaka så väl då?
Ja.
Om de inte flydde väldigt fort från stugan.
Men jag tänker också att det är en... Alltså Gary, Mathias... Jag vet inte varför det känns som att de har börjat bråka om hans militärkniv. Alltså det är något så här...
Jag tänker om de andra slängde ut Gary Mathias ur stugan. Men han fick Ted Weirs skor så han skulle kunna ta sig tillbaka till civilisationen. Så han kanske var den som dog först.
Ja, det kan ju vara så.
Det går att vrida och vända på det här ganska mycket.
Det är fortfarande kvinnan och barnet. Fast samtidigt också vem... Det är väl det här också att beskrivningen av att Gary Mathias hatade kvinnor. Eller avskydde kvinnor. Var det inte så en beskrivning?
Ja, det var ju vad hans kvinnliga bekant sa.
Ja du, det här är... Det här, jag trodde att jag hade kommit förbi det här fallet. När du
hade inte du en teori till?
Ja, med att, det var ju min första tanke. Jag har inte tagit upp den här kanske. Nej. Och det är verkligen inte meningen att... alltså, de har ju dött de här killarna. Och man vet inte, de kan ha varit jätteoskyldiga. Det mesta tyder väl på det. De verkar ju jättesnälla, flertalet av dem.
Ja.
Men jag tänkte mig väl att... ja, kanske då främst Gary Mathias har kommit i kontakt med en prostituerad. De andra tycker att det här är lite obehagligt, så här ska man inte göra, nu vill vi hem, vi ska till basketmatch imorgon. Det var bara min tanke att det kunde röra sig om att hon var prostituerad. Och att de till slut också blir så pass ovänner på grund av detta. Alltså att det är därför också som när mannen med hjärtinfarkt ropar på dem... då blir de väldigt rädda på grund av att de vet att det här är jättefel.
Ja, så då är de upptäckta.
Då är de upptäckta, precis. Och det tycker de är jättejobbigt. Alltså de här killarna, de vet att det här är fel. De tycker inte om det här. De vill bara hem, de vill lägga sig sova, de vill upp till basketmatchen.
Då börjar de bråka med varandra. Och så flyr de från Gary Mathias.
Mm, så kan det vara.
Jag har en ny teori.
Mm.
De har kört fel av någon anledning. De kör upp på den här vägen. Men så ser de Jones bil där framme.
Mm.
Och då råkar de köra in den här snödriven. Och då blir Gary Mathias arg och tycker så här, men hur kör du liksom? Nu måste jag köra oss ur den här snödriven. Du kommer inte ur snödriven. För Madruga försöker ta sig ur snödriven. Men han lyckas inte. För vet jag, bilen har försökt komma ur snödriven. Och då blir Gary Mathias jättearg och tycker, nu är det jag som kör. Jag har också körkort.
Mm.
Men då blir Madruga jättearg för ingen annan får köra hans bil. Och så börjar de slåss och alla blir rädda för Gary Mathias. Och springer ut i skogen, följer snöskoterspåret. Och vi vet inte var Gary Mathias tog vägen, för han följde inte med dem.
Jättebra teori faktiskt.
Av någon anledning fick de med sig hans skor. Och Gary Mathias kanske slog Madruga med skon från baksätet.
Men du, vem säger att... slog från baksätet?
Ja, jag ska köra. Sko i bakhuvudet.
Men vem säger att de inte bytte skor redan innan på den där matchen? Vem vet
det? Ja, det kanske är det. Någon bara, jag fryser.
Mm.
Fast Ted Weirs skor var ju större än Gary Mathias.
Mm.
Han hade tappat Ted Weirs skor.
Men han kanske, alltså, de ska åka långt, ta av sig skorna. Ja.
Nu tycker jag vi spekulerar om det här i 3 timmar och gör det längsta avsnittet om. Eller så inväntar vi lyssnarnas åsikter.
Det låter bra.
Så nu vill vi höra era förklaringar på Yuba County 5.
Och vi heter Morda på den på Instagram och Mörda på den på Facebook. Och vill man skicka in teorier så går man in på josefinmolén.se, klickar i kategorin teorier, och vill man se bilder från det här fallet så klickar man in kategorin bilder från fallen. Och vill man tipsa om en mördare eller ett fall, då går man in och så klickar man i kategorin tipsa oss. Man kan tipsa oss om precis vad som helst. Det behöver inte handla om fall. Det kan vara om...
goda recept.
Alltså det kan vara liksom så här någonting som man vill säga i podden. Liksom. Så där.
Tack till vår nya husalf på Instagram som är anonym.
Tack så mycket till lilla husalfen.
Tack också till Bokhärman. Bokhärman skulle ha läst böckerna som fanns i trailern.
Bokhärman.
Välkommen till Bokhärman.
Med mig, Bokhärman.
Och med mig.
Och
Cissi.
Ja, Cissi Molén.
Och hon är ju våran återkommande gäst även detta avsnitt.
Och du är ju med oss på Instagram. Från Mördarpoddens Instagram då. Och gynnar våra dagar med bilder på True Crime-tidningar. För det älskar ju du.
Det gillar jag.
Och även om man följer Jossans privata Instagram så vet man ju mycket väl vem Cissi är.
Men jag undrar om de har listat ut vem du är ännu.
Alltså folk som bor där vi bor och känner oss alla kom ju på ganska snabbt vem jag var. Så det är ingen hemlighet här hemma i trakterna längre.
Nej. Men varför har du plastpåsen på huvudet då?
Ja, men alltså det är ju så här att jag är så blek för jag har inte varit ute på hela sommaren. För jag har bara suttit in och läst böcker så jag måste ha den fortfarande.
Jag fattar.
Ja.
Okej. Okay.
Men denna veckan så ska vi tipsa om dokumentärserie. Svenska fall.
Precis.
Som går på TV3 på torsdagskvällar. Finns även på Viaplay att titta på. Det är ju 3:e säsongen som går igång.
Vi följer lite det här Kiki Selstedt-temat. Våran faster är ju med i produktionen till det här, den här dokumentären.
Ibland låter det verkligen som att man skämtar lite när man pratar om vår faster. För hon är så himla mycket. Hon är liksom författare, hon är journalist, hon är kriminolog, hon är producent.
Men hon är väl typ allt det vi egentligen vill vara inom
precis.
True Crime.
Ja, det är verkligen.
Alltså.
Så att, ja, exakt.
Och en förbaskat bra faster.
En förbaskat bra faster också.
Ja.
Mm.
Men just i den här nya säsongen då av Svenska fall.
Mm.
Så, alltså de här avsnitten som du börjar med. Om morden på Magnus som skedde i Uddevalla.
Mm.
Är ju så extremt intressanta.
Mm.
Det handlar ju om en ofrivillig mördare. Där grundstoryn är ju att Felix som mördar Magnus blir kidnappad och tvingad till mord. Och hela debatten och diskussionen som har blivit om detta är ju, kan man bli tvingad till att utföra ett mord? Alltså jag lyssnar både på poddar på det och ska nu titta på dessa avsnitten, för jag håller på att titta om alla avsnitt för jag tycker det är så intressant.
Mm.
Och det är ju, kort sagt så blir han ju hotad i början av misshandeln, kidnappningen, men i slutet så är det inte speciellt mycket tvång om att mörda, och då är det ju, gjorde han det av fri vilja eller är det att han fortfarande var så påverkad av alla hot liksom?
Mm.
Alltså det är ju sjukt intressant, för det är ju inte ofta det sker att man blir tvingad till mord.
Nej.
Eller jag har inte hört något sånt
här
fall.
Folk skylla på det.
Ja, jo, men inte där det faktiskt stämmer.
Ja. Mm.
Och just i Svenska fall så tar de ju upp bland annat Marina Johansson. Det skedde ju här i Spekeröd, ganska nära där vi kommer ifrån.
Mm.
De tar upp Lisa Holm. Det var väl ingen som inte blev påverkad av hennes fall. Liksom. Och väldigt många andra intressanta och hemska fall som har påverkat Sverige väldigt djupt. Liksom.
Mm.
Men var detta allting för veckans Bokhärman?
Ja, det är det faktiskt. Jag tänkte vi skulle bara...
komma med detta tipset.
Ja.
Och kommentera gärna vad ni tycker om avsnitten. Och diskutera teorier, det är så roligt.
Ja, gör det.
Ja, speciellt i ett sånt här fall där det är lite snackig som hur faktiskt diskutera överlag domen kanske som Felix blir dömd för.
Precis.
Så det var Bokhärmans serietips.
Hej då!
Hej då!